There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och riktigt varmt välkommen till avsnitt 199 i Karriärpodden. I det här avsnittet träffar jag Charlotte Svensson som är CIO och Executive Vice President på SAS där hon klev innanför dörrarna för nästan exakt ett år sedan precis innan pandemin slog till. Charlotte har en bakgrund från branscher som alla har stått inför stora utmaningar. Hon var tidigare en del av Postnords ledning med ansvar för att hantera en av de största förändringarna där, att ställa om till digitala intäktsströmmar. Innan dess jobbade hon i många år inom medievärlden som CIO, CDO och CTO på Bonnier. Hon har också varit med i flera styrelser och är nu aktuell för att bli invald i ICAs styrelse. Charlotte har tidigare nominerats till en av de 50 mest inspirerande kvinnorna i Norden inom tech och blivit utsedd till årets CIO. Ja, ni hör, det här är en person som är van att driva och genomföra stora innovations- och förändringsprojekt även i kristider. Nu ska vi få ta del av vad som ligger bakom Charlottes resa och vem hon är egentligen som person. Något som hon, likt flera andra av mina gäster, är lite mindre van att prata om. Men det här är ett samtal om hur det var att växa upp på en liten bruksort i Värmland och vad som har präglat henne mest från de tidiga åren till att formas till den ledare och lagspelare hon är idag. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag tacka Volkswagen Group Sverige som är Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Tack för att ni gjorde möjligt att sända Karriärpodden och låter oss fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 199 med min gäst Charlotte Svensson. Jag heter Eva Ekedal. Charlotte Svensson, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket.
Alltså, grattis ska jag börja med att säga.
Tack.
Och du fyller inte år, men det var alldeles nu nyligen som det blev klart att du hamnar i ICAs styrelse.
Inte klart. Jag är nominerad. Så jag måste ju bli invald också.
Just det, det är en procedur.
Det är naturligtvis en procedur. Så på årsmötet nu då? Så kommer jag föreslås och så hoppas jag verkligen att jag blir vald också.
Vad spännande. Men det är ju inte det du gör i den stora hela, för där är du på spännande flygbolaget SAS.
Ja.
Som har haft spännande tider det senaste året.
Jag är ju executive vice president och CIO på SAS. Mm. Det har ju varit ett spännande år. Jag tillträdde ju 1 februari 2020.
Det var några veckor alltså innan.
Ja, precis.
Eller när var det egentligen?
Jo, men den riktiga krisen kom ju faktiskt idag.
Ja, precis.
Idag, exakt nästan för ett år sedan, så började ju restriktionerna. Mm. Där Danmark stänger ner, Norge stänger ner. Över natten, höll jag på att säga, så var i alla fall upplevelsen hos oss. Ja. Försvann ju trafiken.
Mm. Ja, är det där. Och det är ju så när man börjar läsa på om dig då, Charlotte. Vi har ju haft lite kontakt, men inte sett sin så här i alla fall och pratats vid tidigare. Men det är ju, när man tittar på det du har gjort, så blev jag lite så här, smålog lite och tänkte så här, jag tror att vi kommer att komma in på ordet transformation under vårt samtal. Transformation i branscher som har haft utmaningar.
Mm.
För det är det du har jobbat med, kan man säga.
Ja, det visar sig nu när man tittar tillbaka på min karriär att det är ju den röda tråden. Mm. Det var ju inte planen när jag gick till SAS, utan äntligen skulle jag ju jobba i någonting som hade ökande marknadsandelar, hade varit lönsamt i flera år, som verkligen skulle ta nästa steg på en väldigt konkurrensutsatt marknad.
Mm.
Men så blev det ju inte. Jag fick ju rycka upp krisplansunderlaget ur byrålådan och köra ett
redan första veckan. Oh my god. Ja, men den där historien måste vi ju komma till. Men innan vi gör det, ska vi ge alla som lyssnar nu en bra koll på vem du är egentligen. Och jag är ju också jättenyfiken, för att när vi satt och drack lite kaffe här innan, så är det så att jag vill ställa massor med frågor om saker. Och så bara hejda mig själv, för att jag vill inte veta allting innan vi sätter igång mikrofonerna.
Mm.
Och det gör jag ju inte. Bara några små highlights. och det gjorde mig väldigt nyfiken också på hur du har blivit den du är och hamnat där du har hamnat.
En svår fråga att svara på. Någonting som man faktiskt, i alla fall inte jag, så ofta reflekterar över.
Nej.
Utan man är så i sitt liksom, och det man håller på med och den transformation jag just då är i, den får ju mitt totala fokus. Mm. Så är det ju.
Mm.
Så SAS transformation nu har ju mitt liksom 100% fokus. Det är inte så ofta jag reflekterar tillbaka. Så det här är lite spännande för mig också.
Ja.
Att göra det faktiskt. Ja.
Nu börjar coach-sessionen.
Live i en podd. Det är spännande. Mm.
Ja. Nej, men om man tänker på just den frågeställningen. Mm. Så här, hur har du blivit den du har blivit? Vad är det första som kommer upp i ditt mindset då?
Ja, men jag tror att den uppväxt jag har haft naturligtvis spelar det in. Min uppväxt var ju... Jag växte upp i Filipstad.
Filipstad?
En liten ort i Värmland. Mm. Där jag växte upp och där med min mamma och pappa då. Jag hade ju då fem äldre syskon.
Fem?
Fem äldre syskon. Det visade sig vara sex, men det kommer in lite senare i livet då. Och mamma och pappa var egenföretagare. Det tror jag präglade mig ganska mycket.
Ja.
Vi hade ju då leksaksaffär, djuraffär, redovisningsbyrå drev de och skattekonsult. Allt det här på samma gång. Så att,
fast leksaksaffär och djuraffär, det lät ju som ganska bra grejer att ha några barn som tyckte det var kul.
Jag kan säga att jag hade ett helt rum med leksaker när jag var liten.
Vilken dröm.
Ja, det var en dröm, tyckte alla mina kompisar i alla fall.
Mm.
Men det tror jag är en av de sakerna som jag har lärt mig. Jag växte upp då som sagt, och min pappa är väldigt samhällsintresserad. Var, ska jag säga, för han gick bort i år. Han var väldigt samhällsintresserad. Så samtalen runt vårt matbord, även om jag var då yngst i den här skaran, var ju väldigt mycket om balansräkning, resultaträkning, kassaflöde, intäkter, försäljningsstrategier, men också om de här större samhällsfrågorna.
Mm.
Min mamma läser otroligt mycket böcker. Och hon var ju någonting som var lite ovanligt då. Hon var ju heltidsarbetande.
Mm, just det, det var ingen hemmafru.
Det var ingen hemmafru. Utan hon jobbade ju heltid. Och till det här så var hennes systrar, mina mostrar, väldigt stor del av vår familj. Så vi var som en enda stor familj med hennes familj då.
Mm.
Min pappa var inte den klassiska pappan. Han var ju som sagt väldigt driven egenföretagare. Fast så här, när jag är vuxen så inser jag ju att det var mamma som fick det att fungera på företaget.
Aha.
Pappa hade de stora visionerna och mamma var den som fick det gjort. Klassiskt.
Ja.
Och sen så, men pappa då, han var ju inte intresserad av sport. Och han var ju däremot väldigt intresserad av opera. Klassisk litteratur, samhälle. Så han läste ju dagstidningar för mig istället för att läsa barnböcker.
Mm.
Och det här tror jag på
satt sin
absolut. Jag tror att det på något sätt fick jag med mig en tro på att vad jag tyckte redan som barn var relevant.
Mm.
Och jag fick, på grund av min pappa då, utmanas tidigt. Alltså det var inte bara att man hade en åsikt och så var det bra. Utan jag var tvungen att belägga åsikten. Och jag var tvungen att följa det logiska resonemanget runt den här åsikten.
Mm.
Och samtidigt då det här med att driva företag.
Mm. Men att vara då yngst i den här syskonskaran, hur gick det här till då? Fyra?
Min mamma och pappa var gifta innan de gifte sig med varandra. Mm. Så min mamma hade en son sedan tidigare. Min pappa hade ju då två barn sedan tidigare. Och så är vi tre helsyskon då.
Jaha, så ni var på liksom en modern film, ja, familj av dagens mått, men inte då kanske.
Precis.
Mm.
Och jag tror att då var jag så liten så då tänkte jag inte så mycket på det där. Men jag tror att det också har präglat mig att mina äldre syskon, vi är alla rätt olika. Vi har gått olika vägar i livet, men också att det som kanske såg ut som förutbestämt, det blev ju inte alls så.
Nej.
Och jag har ju kunnat se upp till dem. Min stora syster närmast mig i ålder, hon var den här duktiga flickan.
Mm.
Alltså hon tog den rollen fullt ut. Hon är fortfarande en duktiga flicka.
Mm.
Hon är otrolig och roddar allt, tar ansvar för allt. Men det kostar ju också.
Mm.
Och
vad tog du för roll då?
Nej, men jag var väl den där som... jag var ju aldrig bäst på något. För jag hade ju äldre syskon, så det var ju jag var ju aldrig bäst på någonting. Och det vet jag inte hur det har påverkat mig. Mer att jag har lärt mig att acceptera det. Mm. Det finns alltid någon som är bättre än dig. Mm. Det behöver inte betyda att du inte ska göra det här. Det betyder inte att du inte kan bli lika bra. Jag har någon sån här growth mindset, tror jag.
Mm, just det. Det kanske till och med har varit sporrande då.
Ja, för mig har det nog varit det.
Mm.
Men att hela tiden ha något att se upp till och liksom kunna utmana och vara på jakt efter och lära sig av och sådär. Mm. Så att, det tror jag, ja, det har nog präglat mig ganska mycket.
Vad drömde du om att du skulle bli?
Ja, ganska snart, eller ganska tidigt i mitt liv så skiljer sig min mamma och pappa.
Mm.
Det påverkar mig faktiskt inte speciellt mycket. Det som däremot påverkade mig är att vi gick ifrån stort hus, många företag, som jag sa, ett helt rum med leksaker, till att bo med min mamma i en tvåa, alla barnen.
Mm.
Pappa flyttade till Stockholm, mamma kämpade med att försörja oss, tog ett jobb. Och för att jag skulle få gå kvar i den skolan jag gick, så gick hon ner i deltid. Hämtade och lämnade mig. Så det var ju ekonomiskt ett jättehopp.
Mm.
Men för mig som barn så är det en av de bästa tiderna.
Mm. Därför att
jag lärde mig att det är inte de där yttre statussymbolerna som betyder något för att du ska må bra.
Nej.
Utan det är faktiskt de människorna du har runt dig.
Mm. Verkligen.
Så det tror jag har burit med mig och gett mig mod.
Mm. Det kan till och med vara så här, okej, vi fick lite mindre yta. Mm. Men då blev det närmare på något sätt till varandra där.
Mm. Mycket närmare till varandra och dessutom hela tiden den här stödet och den där tryggheten att falla tillbaks på.
Mm.
Det har, att det finns en vuxen som visar att det handlar inte om det här, de här yttre sakerna. Vi kan ha det bra ändå.
Mm.
Och det lärde mig mycket. Det tror jag fortfarande har kvar i mig. Det ger mig ett mod att jag inte är så rädd för att tappa den där positionen eller de här statusen. Jag vet att man klarar sig bra ändå.
Ja.
Mm. Man kan ha ett jättebra liv utan det.
Mm. Så det var en avgörande grej som du kan se har betytt mycket i den här perioden då?
Ja, i backspegeln. Mm. Att jag har vågat kanske ta lite modigare beslut. För att jag har inte hållit mig så fast i sådana saker.
Nej. Hur var relationen, eller hur blev relationen med din pappa här nu då?
Ja, min pappa var ju ingen barnpappa så, utan han var väl den klassiskt äldre typen då. Och min pappa flyttade ut till Stockholm som sagt. Så när jag då skulle åka och hälsa på honom, du vet, så var det ju, då gick vi på Operan, vi gick på Dramaten, vi gick på Bergvallhallen, vi åt middag ute på restaurang.
Vi fick en klassisk skolning där tidigt alltså.
Och det var inte som mina kompisar hade det hemma med sina föräldrar. Så jag, och då började jag komma in i den här mellanstadieåldern. Jag började tycka att det här var jättejobbigt. Mm. Att jag hade så annorlunda föräldrar. Det var, tyckte jag var jättesvårt. Sen flyttade min pappa. Han, i den här åldern blir ju han rullstolsbunden. Han har en hade en reumatisk sjukdom, så han blir rullstolsbunden. Bestämmer sig då, jag gissar i någon form av kris, att han ska flytta utomlands. Så att när jag är 14 så flyttar pappa till Asien och kommer hem när jag är 24.
Oj, okej.
Så. I den här perioden så kommer min styvfar in i mitt liv. Och han var ju det normala då. Han fick representera någonting annat. Mm. Och det var ju då det här som var som de andras föräldrar.
Mm.
Så det var, han blev ju en trygghet för mig. Och en förankring in i det samhället jag ändå växte upp i. Som är ett brukssamhälle. Mm. Det där med att sticka ut och vara annorlunda. Ingen bra alltså.
Det var inte rätt grej där, menar
du? Det var inte rätt grej.
Mm.
Mina syskon som fick ju ta mycket för det där. Medan jag klarade mig bra. För jag på något sätt accepterade ju genom att jag var annorlunda.
Mm.
Att jag förväntade mig inte att passa in. Och då fick jag vara det.
Och det som var annorlunda, vad var det? Som du ser på det nu liksom?
Ja, men det var ju att min mamma, alltså det var väldigt mycket böcker i vår familj. Det var mycket liksom samhällsdiskussioner, det här med att gå på opera och Bergvallhallen, där skröt man inte om.
Nej, det var snarare tvärtom.
Att mina föräldrar inte höll på med sport, och därför heller aldrig presenterade sport för mig.
Mm.
Var inte heller något man pratade om.
Nej.
Alltså jag lärde mig snabbt och man skulle inte sticka ut. Att mina föräldrar var egenföretagare, det höll man väldigt tyst om.
Mm.
Att min mamma sen då jobbade som administrativ chef, det var knäppt tyst om. Att min styrfar var lastbilschaufför, det var helt okej.
Det var bättre. Ja.
Duktig, men så i skolan.
Det är. Och hur man liksom förhåller sig till det där i ett litet samhälle, det är väldigt intressant.
Visst är det.
Vi hade ju en liknande diskussion med tidigare gäst här, Anna Mossberg, som också kom från lite. Men hon hade en annan upplevelse också, att man hade varit väldigt inkluderande kring att man kunde vara annorlunda.
Och det upplever jag att jag fick. Mm. Jag fick den. Alltså, det fick inte mina syskon kanske lika stor utsträckning som jag fick. Men jag tror att det handlar om att acceptera att man är annorlunda. Inte försöka låtsas vara någonting man inte är. Utan faktiskt, jag är annorlunda, jag har en annorlunda uppväxt, jag har annorlunda föräldrar. Och liksom, acceptera det. Och genom att våga vara den man är, så får man också ett inkluderande.
Mm. Mm.
Jag tror det är när man försöker vara något annat. Det luktar barn sig till, tror jag.
Och så, ja. Men du hittade någon form av liksom, det här är jag-känsla redan tidigt, låter det som. Annars är ju det något vi håller på oftast söker lite.
Sen får vi ompröva det med åren.
Ja, men vad hände där sen? Då var det studieval till att börja med.
Mm.
Mm.
Och då tror jag igen att jag såg upp till mina syskon. Så min syster, min duktiga syster då, stack ju iväg och pluggade på Chalmers i Göteborg. Doktorerade ju sen i kemi.
Mm.
Så. Och min bror stack till Chalmers och pluggade data. Och då ska man komma ihåg att jag är ju då uppvuxen och är ju barn på 70-talet. Och du frågade mig tidigare vad jag hade för ambition. Jag skrev bland annat till Olof Palme att jag tyckte jag skulle prova, för han behövde lite hjälp.
Okej, ja. Svarade han?
nej, inget svar. Han tyckte tydligen inte det.
Nej.
Men då någonstans efter där så fick jag för mig att jag blev helt inriktad på det här med oljekrisen och kärnkraften var en jättestor diskussion. Präglad av det där, jag var ju då kärnkraftsmotståndare.
Mm, nej tack, jag ser när märket framför mig. Gult var det, va?
Exakt. Ja. Och där präglade jag oss. Så då fick jag för mig att men den här gåtan måste ju lösas för mänsklighetens skull. Alltså hur ska vi kunna ha en miljövänlig energiförbrukning? Ja, så jag skulle ju lära mig fusion och jag ska bli kärnfysiker. Så jag börjar på Chalmers och då har ju jag ändå haft lätt för mig i skolan. Jag fick ju stipendium när jag gick ur gymnasiet. Jag hade en period i, som alla tonåringar tror jag, när jag inte alls ville vara annorlunda och inte alls var duktig i skolan och allt det där. Men den återhämtade mig från under gymnasiet och det liksom rättade till sig. Men då gick jag till teknisk fysik på Chalmers. Vi var 7 tjejer, 100 i klassen, 13 som hette Anders.
Nej. Du, just det, du är i den generationen, ja.
Ja, precis. Så att det var, nej, det var spännande. Och där fick jag nog min första insikt. Jag trodde ju att jag var rimligt duktig i skolan. Jag trodde att jag var rimligt begåvad. Nej, inte i det sammanhanget.
Det var så?
Ja, helt plötsligt så var jag ju inte en av de bättre, utan helt plötsligt var jag medioker. Om man är lite snäll.
För dit sökte sig de som var riktiga S. Så är det ju historiskt sett, och det är fortfarande så.
Ja, det kanske är. Jag vet inte. Jag tror det fanns många anledningar man gick där. Så en del gick där för att det sågs lite som den svåraste inriktningen. Men svårt handlar ju väldigt mycket om vad du har talang för. Det behöver inte vara svårast för dem.
Nej, precis.
Så att för mig var det i alla fall en av de sakerna som verkligen på riktigt fick mig att ifrågasätta mig själv. Första gången mötte jag den där.
Vad var det för tankar som kom då?
Nej, men jag hade ju någon illusion där, tror jag, när jag gick på gymnasiet, att man behövde inte plugga. Det var ju liksom
det framförallt sig ändå. Liksom.
Ja, men framförallt matematik. Det var ju bara att titta, så såg man ju svaret. Alltså, det gick ju inte längre. Nej. Och då hade ju de som hade pluggat en stor fördel framför mig. För jag hade ju ingen teknik. Jag hade ju aldrig behövt gjort det.
Nej.
Jag hade ju bara gjort mina egna saker naturligtvis. Och jag hade ju även hjälpt mina kompisar en hel del. Får be om ursäkt för alla liksom essäer jag har skrivit som åt andra.
Okej, det var på den nivån.
Ja, precis. Men så var det. Och nej. Och där insåg jag att så här, nej, i ett annat sammanhang så var jag inte heller längre den där som var smart och du vet, begåvad. Och, jag var ju knappt
med. Vad hände med dig då?
Det blev en kris. Verkligen en kris. Och jag lärde mig också mer om ämnena såklart. Matematiken var ju fortfarande det som jag absolut var bäst på. Men de här fysikämnena då, som blir superviktiga om du ska jobba med dem i 40 år. Det var ju inte mina ämnen.
Nej, så du kom på det då?
Ja. Så ett antal år in, jag är inte den som ger upp i första daget. Om man ska se på någonting som kommer igen i mitt ledarskap också, tror jag, så är det att jag är uthållig. Alltså jag är en hårt arbetande, uthållig person. Jag ger mig inte.
Nej.
Utan jag behöver nästan en någon som säger till mig, det är dags nu. Det här liksom, nu måste du tänka om och gå en annan väg, för det här går inte, för jag kör. Och det där fick jag ju ta tag i det själv, och då så bestämde jag för mig att jag tar ett uppehåll. Jag var ju samtidigt ordförande i festkommittén, första kvinnliga ordförande i festkommittén på Chalmers, kan jag berätta.
Aha, första genom tiderna?
Ja, det hade aldrig hänt innan.
Wow, vart det bra fester?
Ja, vi hade fantastiska fester.
Ja.
Men det kan man ju lära sig. Ja. Jag har stått i dörren till exempel. Där har jag fått en ren käftsmäll för att jag inte ville släppa in någon som var för onykter. Och du vet, en massa spännande händelser runt det där. Men det var inte så bekymmersamt för en tjej från Värmland, kan jag säga. Nej. Ja, det var kul. Det var en otroligt rolig resa för mig. Men jag tog studieuppehåll och började då jobba på Intrum Justitia. Under mina studier hade jag jobbat som lärare i data, som det då hette. Och det var ju både den första typen av programmering, man skrev basic, och man lärde människor hur de använde en dator överhuvudtaget. Det är så länge sedan så att Folk har nästan glömt hur basic det var.
Just det, i dubbel bemärkelse.
Ja, det var det verkligen. Ja, nej, och där så, efter, då tog jag studieval, började på Intrum Justitia. Och jag har en egenskap, eller vad man nu kan kalla det. Jag har lätt för att se mönster och strukturer.
Mm.
Väldigt lätt. Och det tror jag passar om man ska jobba med teknik.
Mm. Mm. För då ser man sammanhanget i ett större perspektiv, eller vad är det du...
Ja, och lättare. Man ser det, när man får klart för sig hur system hänger ihop, eller hur ett nätverk hänger ihop, eller hur en dator är uppbyggd, då kan man också inse vad som händer. Jag ser väldigt lätt vad som kommer att hända om jag påverkar en sak i kedjan.
Vad händer där?
Vad händer där borta? Liksom? Vad blir konsekvenserna?
Mm.
Och det där visste jag ju såklart inte om. Det vet man ju inte förrän man har prövat saker. Och då visade det sig att jag hade väldigt lätt för det.
Mm.
Och det faller sig naturligt.
Och det kom du på när du var på Intrum då?
Ja, det gjorde jag. Jag började ju då jobba på IT-avdelningen. Och jobbade först med som nätverkstekniker, och sen också byggde vi ju datorer på den tiden. Ja. Så väldigt hårda. Där började jag sen gå över mot systemsidan och började ju då utveckla system. Och då utvecklade jag ett marknadssystem. Så jag lärde mig programmering. Dels har vi pluggat programmering på teknisk fysik, men jag lärde mig där att programmera. Så jag har programmerat marknadssystem för våra säljare då, att hantera sina prospekt och liknande. Och offerter och så vidare. Och när jag gjorde det där, så är vi ju i 92 nu. Och så, då var jag så här, men nu är det klart, nu ska jag gå tillbaka till skolan. Min man, eller dåvarande pojkvän, jobbade på bank. Han jobbade på Gota banken i Göteborg. Jag blir gravid.
Det var lite inte planerat.
Nej, så när jag går tillbaka och börjar ska plugga igen, inser jag att jag är gravid. Och det här är ju inte då planerat. Men vi bestämmer oss ändå. Vi har ju varit ihop då sedan jag var 18. Och han kommer också från Värmland, eller han kom från Hällefors, och det är nästan Värmland. Och vi bestämmer oss för att vi ska behålla barnet. Lite bråttom. Alltså bråttom i livet tror jag har varit en sån här genomgående tråd också. Ja.
Är det för bråttom, eller?
Ja, ibland.
Mm. När du tänker på det nu?
Ja, absolut. Jag säger till mina barn, ta det lugnt. Livet är långt, loppet är långt. Mm. Även om du känner det som att du ligger efter alla dina kompisar just nu, så behöver det inte se ut som 10 år.
Nej.
Ta det lugnt.
Men du var snabb på där helt enkelt. Ja, och så blev det en liten rackare.
Ja, och medan jag är gravid då, så blir han uppsagd. För Gota banken går ju i konkurs. Och då sitter vi i ett nytt hus. Vi har köpt hus tillsammans, ska ha barn. Så jag blev ju inte hemma så länge.
Nej.
Och jag blev framförallt inte att jag kunde gå tillbaka till studierna, utan jag fick ju då kliva av och försörja min familj.
Mm.
Så jag klev tillbaka till Intrum. Och så får min man jobb i Stockholm. Och då bestämmer jag mig för att lämna Intrum och hitta ett jobb i Stockholm och få jobb på ett företag som heter IDS, som säljer ett standardsystem till större företag, banker och försäkring sålde de standardsystem till. Och där får jag jobb som projektledare för deras nya system, implementering. Jag hinner knappt börja där innan jag blir erbjuden att bli deras utvecklingschef. Och då ansvarar
jag. Hur kom det här sig då? För det här är, nu kommer första chefsjobbet.
Nu kommer första chefen.
Farandes bara.
Ja, jag hann väl börja i 3 månader. Och jobba med den nya implementeringen av... jobba med det som skulle bli nya releasen, den stora releasen. Man skulle byta plattform. Man hade en utvecklingsavdelning, en supportavdelning och en utbildningsenhet på det här företaget. Det var inte jättestort. Vd:n hette Rolf Lundberg. Och han var den... Han trodde på mig. Så att när han som var utvecklingschef, Alexander Danielsson, skulle sluta, då blir jag erbjuden jobbet. Så nyckeln för mig att bli chef, det var ju verkligen att någon vågade tro på mig.
Mm.
Och faktiskt valde mig på potential.
Mm. Apropå.
Mm. Mm.
Det som vi pratar om så mycket nu. Att kvinnor normalt sett är det ofta så att vi istället ska ha massa erfarenheter innan det blir. Men där har du ett strålande exempel på
motsatsen.
Att du hade en... Det är ju någonting som vi ofta hamnar i här i Karriärpodden. Mm. Att vi hittar de här liksom sponsorerna som vi kallar dem. De som har varit viktiga, som har liksom puffat fram.
Mm.
Och det är ju så viktigt när det sker tidigt i livet som det gjorde här för dig. Och eller det... ja, man behöver ju hela livet. Men jag menar, om man får det tidigt i livet så kan det ju vara väldigt betydelsefullt.
Ja, det var helt avgörande. Om inte han hade valt att tro på mig, och du, han fick ju kritik för det.
Aha.
Självklart utse en 27-årig tjej till chef över äldre utvecklare och dessutom en utbildningsansvarig som var i 50 plus åldern någonting, där jag är själv nu. Alltså de måste ju också tyckte det var spännande att få mig som chef, kan jag tänka så här i efterhand.
Men så nyttigt. Så där börjar din ledarskapsresa, Charlotte.
Där börjar min ledarskapsresa.
Och så blev det ju ett antal år här i IT-svängen då, kan man säga.
Mm.
Sen.
Ja, men det blir det. Så jag, när jag kommer tillbaks, jag blir ju efter ett tag gravid igen med tvillingar.
Ja, då är det gången. Tvillingar.
Jag har tvillingar.
Oh.
Ja, de är, fyller 25 här om några dagar.
Mm.
Mm, ja, otroligt, jag förstår inte hur fort tiden kan gå. Så jag är tvilling, får ju bli gravid med tvillingar, och då känner jag den här gången att nu vill inte jag gå och jobba direkt. Utan jag, nu vill jag verkligen vara hemma. Så jag var hemma ett år.
Mm.
Och det är det längsta jag har varit hemma för föräldraledighet. Och när jag kommer tillbaks så har det här företaget bytt chef. Och jag, då vill inte jag gå tillbaka.
Nej. För det kommer ju en spännande period när du också går till Spray under en period där i de här spännande IT-booms. Eller det var liksom innan,
ja,
kan man säga, va?
Det var innan.
Innan boomen så var du på Spray Razorfish som vi som var aktiva i IT-branschen på den tiden, som jag också var eftersom jag rekryterade i den världen då. Vi känner ju till dem väl. De var ju en av de hetaste bolagen. Och där var du också under en period då.
Ja, det är ju klassiskt det här med... Klassiskt mig har jag insett då, att jag, då är jag ju då IT-chef och där, och så sitter ledningsgruppen, och jag har en bra position skulle jag säga. Känner ju att nu kommer det här nya. Det här är ju superspännande. Och jag kan inte så mycket om det här. Hur lär jag mig det? Ja, men jag går helt enkelt, jag kliver av och tar en roll som utvecklare istället.
Så då hoppade du av ledarskapet?
Jag hoppade av Intrum, jag hoppade av ledarskapet, gick till Spray och satte mig att utveckla igen.
Mm.
Så jag utvecklade ju då på först på Stockholmsmässan site, och sen så snabbt ramlade jag in i affärsutveckling igen och tar lite mer av så här projektledaransvar och klev och jobbade med TV4. Så jag jobbade ju mediebenet där.
Som vi också kan se sen, har en tråd där.
Det kommer en tråd där, ja, precis. Och det var ju lärorikt ur så många perspektiv. Om man då kan konstatera att jag på Intrum, så var det ju när jag var där i början, det var ju ingen glastak. Alltså det var ju ett betongtak.
Okej, det gick verkligen inte att ta sig igenom.
Nej,
det där.
Det fanns inte på tapeten att det skulle finnas en kvinna i högsta ledningen.
Okej, det var helt otänkbart.
Helt otänkbart, och det var uttalat. Det var liksom inget man hymlade med om. Och det var verkligen en otroligt grabbig kultur.
Mm.
Du vet, det var mycket alkohol och det var mycket fester och det var mycket den kulturen. Jag vet, en manlig kollega sa ju lite att arbetslösheten beror ju på att kvinnor envisas med att jobba.
Nej.
Ja, nej, men det är ju...
Det är inte sant. Ja. I och för sig är det här många år sedan, men ändå...
Det är jättemånga år sedan.
Ändå är det värt att nämna att det här... Vad har det här betytt för dig då? Att du fick höra det där? Eller vad är det där miljön?
Nej, men jag tror att jag var annorlunda i den miljön. Jag hade ju kvinnliga kollegor, så ingen snack om det. Men just den där till toppen, det visste man att det kommer inte ske här. Och det var väl också en av de anledningarna som gjorde att jag klev av.
Mm.
Att jag kände att jag har nått, det kommer inte bli mer sen så här i den här miljön. Men jag har inga problem att hantera en grabbig jargong när det är jargong. För då var ju aldrig så att jag blev osynliggjord. Jag blev aldrig liksom mindre respekterad för att jag var kvinna. Det var bara en jargong som var där. Snarare så är det ju där de har lyft mig. Det är där som liksom mycket av min karriär har skapats.
Så det var lite dubbelt egentligen?
Det var, ja. Mm. Men när jag kom till
Spray... Men betongen fanns där?
Betongen fanns där. När jag kom till Spray så stötte jag för första gången på ett osynligt motstånd.
Mm.
Som var det här, vi säger att vi är jättejämställda, men vi väljs aldrig in, vi får aldrig gå på de rätta mötena. När det är så här att vi har lyckats med någonting, då bjuds alla grabbarna in till att fira det, inte vi tjejer.
Nej.
Alltså det var verkligen att möta att man sa att man var jämställd, och jag tror man trodde det, men det var ju så ojämställt som det kunde bli.
Ja, just det, så det här är ju den machokulturen pratar vi ju om idag också i många av de techiga bolagen även idag. Så att det där var tidigt som du fick stöta på den varianten.
Mm.
Vad intressant. Men du, sen så har vi ju många år inom en av de största svenska mediekoncernerna, Bonnier.
Ja.
Och där du var verksam både som CDO, CIO och allt möjligt i olika. Så jag tror inte vi kommer kunna gå in på detaljer där. Men det var, hur många år blev det inom Bonnier totalt?
7 år.
Mm. Och det var på Dagens Nyheter, tror jag, va? Som du fick årets CIO.
Ja, det stämmer.
Den har jag ju forskat i. Och då läste man det här, nomineringen. En snabbfotad CIO som läser spelet som få och lyckas hålla sitt lag på topp. Charlotte har tagit IT ur garderoben och placerat den mitt i verksamheten. Det lät så lätt nomineringen då, 2012, när du blev årets CIO.
Mm. Och det tror jag var för att när jag kom in... Jag kom in när Gunilla Herlitz blev ju publisher.
Mm.
Och hennes enkla analys var att IT på DN fungerar inte.
Mm.
Jag behöver någon som löser det. Och då gick hon till en annan tjej som heter Eva Stoppel, som är CFO där, som ringer mig och säger, du, vi har ett problem. Kan du komma hit och tala om vad det liksom... vad är problemet? Så jag var ju konsult och drev ju konsultbolag. Jag var ju vd på ett konsultbolag. Så ja, men absolut. Självklart, jag kommer. Och sen så hade jag aldrig tänkt att börja på DN.
Inte?
Nej, det fanns inte. Jag sa nej 5 gånger, tror jag.
Mm-hmm. Varför då?
För att jag drev ju konsultbolag.
Ja, det var roligt.
Jag hade ju en egen verksamhet. Jag hade ju ingen plan på att bli anställd. Men efter många om och men, så du vet, man är konsult, så går man ju ofta in i uppdraget. Och jag såg ju allt man kunde göra. Jag såg ju vad det här berodde på, att det inte fungerade då, som Gunilla sa. Och det handlade ju om att man hade ju dragit ner IT-avdelningen. Man hade outsourcat till en anorektisk spillra.
Mm.
Så de där stackarna kämpade ju för livet att hålla näsan över vattenytan bara.
Mm.
Och så till slut säger jag, och det är ju början på en resa.
Mm. Då kommer vi in i det här som vi började prata om, så här, transformationsresan.
Mm.
För att hela medievärlden var ju då väldigt stod inför att det är liksom ett riktigt stålbad vi håller på att gå igenom här för att ställa om till digitalt.
Ja, när jag började, då kom det ut en akademisk rapport som sa att tidningar är döda i USA 2017 och i Sverige 2020. Då ska det inte finnas papperstidningar, och då i den tiden så satt man ett likhetstecken mellan papperstidning och tidning.
Mm.
Alltså man såg inte att det fanns en affärsmodell i en digital värld. Så i det kliver jag in.
Mm.
Och det var ju en otrolig rolig utmaning. Men jag har fått så mycket kritik. Men jag fick ju det tillsammans med ett lag.
Mm.
När vi sa att journalistik är värt att betala för. Bara för att vi har fått fler medieslag, att tidningar har ju funnits länge, 150 år, firade det när jag var där. Så har det ju ändå hela tiden, det har kommit tv, det har kommit radio, det har kommit internet. Det har ju bara ändrat form.
Mm.
Människor är fortfarande samhällsintresserade. Människor vill fortfarande veta vad som händer. Och jag tycker att det som vi pratade mycket om då, det var ju den här strömningen av falska nyheter.
Mm.
Det har ju människor insett nu.
Mm.
Så det var den resan.
Tacka Trump för det liksom.
Ja, exakt.
Nej.
Ja. Ja, han vinner val på det dessutom. Mm. Men jag tycker ju att det var ju tydligt redan då.
Mm.
Alltså, om man jobbar nära teknik, om man verkligen jobbar med digitalisering och allt vad det kan göra, då ser man ju det här.
Mm.
Men man får inse att det kommer att ta ett tag innan det kommer i kapp ut i allmänheten, innan alla har fått den här liksom grundläggande förståelsen för vilka beteenden driver vi med den nya tekniken. Och det är ju alltid det jag har brunnit för. Alltså jag älskar teknik, såklart, men jag är ju mer intresserad av vilka beteenden det driver.
Mm.
För det är de där beteendena vi kan göra någonting med.
Mm.
Och som en journalistisk verksamhet så handlar det ju om att vara en motpol till de här negativa krafterna. Och faktiskt presentera en verklig bild för läsare.
Mm.
Och det är människor, det är så grundsäker på att det är vi människor beredda att betala för.
Ja, vi vill veta vad som är på riktigt. Liksom.
Ja, vi vill veta vad som är på riktigt.
Men du, under de här åren då, vad är det för, finns det några bilder från den tiden som du får upp på näthinnan när du tänker på den här tiden? Du vet att jag pratar om toppar och dalar. Ja. Liksom. Är det här en topp eller en dal?
Alltså det här är den här resan. Jag tror, och det är lustigt när man tittar tillbaks. Jag tror inte jag såg det när jag var i det, att det här är en topp. Men just det där, när man är ett väldigt tajt team som jobbar väldigt hårt, och man får liksom också mycket kritik för att man vågar ställa sig på barrikaderna och säga att jo, men vi kommer att ta betalt för nyheter. Och alla talar om, för att det går inte, det har varit gratis på internet i 10-15 år, det kommer du aldrig lyckas med. Men vi lyckades, och vi lyckades vända till att tidigare har vi bara, man tappat läsarintäkter, det bara blir färre prenumeranter eller mindre läsarintäkter helt, och vi lyckades vända det där till att inte tappa utan faktiskt växa, både ha en större mängd läsarintäkter men också ett bättre resultat, alltså mer bidrag till tidningen som kunde ge oss mer möjlighet till kvalitativ journalistik, alltså få den där goda cirkeln att börja rulla. Och jag känner sån glädje när jag ser att det nu har gjort sitt bästa resultat någonsin i år. För jag vet ju att det arbetet började redan långt tidigare.
Och så har omställningen, så det är ju, var ju liksom, du var ju mitt inne i den där omställningsprocessen där man måste också skifta mindset. Nu måste de väl göra det igen och igen och igen. Det är ju ingenting som man...
det tar aldrig slut.
Nej, precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Men du Charlotte, när man tittar på hela din karriär, för du har ju gjort så mycket spännande saker, du har varit på Postnord också och nu på SAS. Vad är det för sådär highlights, när har det varit som allra, allra roligast, om vi börjar med den?
Det roligaste för mig, det är ju när saker och ting ger resultat. Jag är ju extremt resultatorienterad och jag tycker hela den här Bonnierresan var ju fantastisk. För vi satte en strategi, men framförallt så genomförde vi den.
Mm.
Och att den ger resultat även nu, det gör mig, ger ju en stor stolthet. Men det är faktiskt lite liknande på Snord.
Mm.
Alltså jag klev in på Snord när det var som värst i media.
Mm. Just det.
Och på Snord gick ju back. Mm. 1,5 miljard.
2017 var det då,
ja,
som du började.
1,5 miljard tror jag. Mitt affärsområde. Då gick jag ju från teknik helt över i affär. Jag hade inget ansvar för någon teknik.
Mm.
Utan gick ju bara in och var affärsområdesansvarig. Eller bara, det var 19 miljarder, så det var ju ett ansvar.
Mm.
Och det kan ju jag uppleva, att det var samma typ av resa. Det var ett antal beslut som fattades. Det handlade väldigt mycket om att jobba med grunden, kvaliteten, säkerställa liksom, fix the basics. Och i med det också våga ta några tuffa beslut för att återhämta lönsamheten igen i företaget. Och nu går de hur bra som helst.
Mm.
Och det är också sånt där som verkligen...
Ja, men... Så man måste liksom skicka in Charlotte och sen så bara... så är det lite turbo ett tag och sen så blir det lönsamt.
Precis, om det vore så enkelt.
Uh-huh.
Ja, jag önskar jag kunde skriva det på CV. Men det handlar ju inte om mig. Utan Nej. Det handlar ju om laget.
Mm.
Och jag tror att är någonting jag är, så är det just det där lagspelaren.
Mm.
Jag är inte rädd för att kliva in när det är jobbigt. För då skulle jag inte ha jobbat på Bonnier, jag skulle inte ha jobbat på Postnord och jag skulle inte klara av att jobba på SAS.
Nej.
Jag är inte rädd för det, men det jag gör är väl kanske att jag sluter upp runt mina kollegor, eller vi sluter upp tillsammans och löser problemet gemensamt.
Mm.
Och det är då man blir stark. Det är då man lyckas transformera.
Mm.
Man transformerar inte ensam. Det gör man alltid tillsammans.
Mm. Det är ju så. Mm. Men grejer sällan saker själv. Mm. Bra. Men du, om man skulle titta på stunder då när det har varit som allra tuffast, eller ja, det kan ju vara stunder eller perioder eller...
Ja, och jag tycker det är som allra tuffast när man inser att jag är ju väldigt uppgiftsorienterad och väldigt resultatorienterad, och sen så är det ju då liksom, då är man i en situation när det inte räcker, när det är inte det man bedöms på. Jag hade ett möte, vi satt i en ledningsgrupp. Jag ska inte säga vilken ledningsgrupp. Jag och min kollega, vi har ansvar för hälften av intäkterna, bägge två. Av hela företagsintäkter. Han har hälften, jag har hälften. Han har inte nått budget på 3 månader. Jag överträffade för 3:e månaden min budget. Men vi var alltid duktiga första kvartalet. Så det var ju mer också en fråga om man inte periodiserar. Och det säger jag ju då på det här mötet, där vi har ägnat en timme åt att liksom hitta lösningar åt honom. Och sen så kommer det till mig och jag pressar min, och jag får kritik av min chef för att jag inte tydligen klarar av att budgetera.
Även fast du hade
överträffat resultatet.
Det var för dåligt.
Det var dåligt att jag överträffade resultatet. Och det var ju liksom, det var bara droppen. Mm. Det här var på väg. Det var verkligen så här. Vad jag än gjorde, hur bra jag än presterade, så var han aldrig nöjd.
Nej, okej. Okay. Så det här leder oss ju lite in på ledarskap också. Mm. både bra och dåligt ledarskap kanske. Vad hände med dig där då?
Ja, men det var ju nog första gången jag insåg, eller första gången var det väl kanske inte, men när jag verkligen insåg att det jag kommer med till bordet, det är inte vad han värderar. Det är inte det som är viktigt för honom. Och då var jag ju tvungen att fatta beslut där. Att ja, men det här kan inte jag fortsätta med. Så att det gick ju naturligtvis inte så fort, men jag reflekterade över det där och lämnade ju sen det företaget. Så här, efterhand kan jag tänka att jag borde ha varit tydlig. Jag borde ha gått tillbaka.
Sa du varför du lämnade? Nej. Liksom? Nej.
Där borde jag ha varit tydligare. Jag borde ha gett honom en chans att ge sin bild och lärt mig något av det. För jag tror att allt vi gör lär vi oss av i ledarskapet. Och jag lär mig otroligt mycket fortfarande av mina kollegor. Av alla de chefer jag har haft. Och lika mycket när jag utmanas och måste gå utanför min comfort zone till när vi gör bra saker tillsammans. Och sen så tror jag att även jag lär mig lika mycket av de jag jobbar med. Så de som rapporterar till mig, men också de som jobbar med frågorna. Alltså för mig är det ju viktigt att röra mig i företaget och röra mig på alla nivåer. Och jag var ute på Arlanda igår och man blir sjukt imponerad av vad de klarar av att göra under den här coronaperioden.
Ja, vad gör de där ute nu då?
Ja, de sliter med alla intyg. Varje land har ju olika intyg.
De har fått ställa om till att bli vaccinationsintygsspecialister.
Ja, och det ändrar sig över natten. Så då varje morgon kan det vara någon ny restriktion som har inträffat eller regulatorisk ändring eller ett land har infört en ny app som man ska fylla i eller vad det kan vara.
Herregud.
Så det är verkligen förändringsledning på daglig nivå.
Jag förstår. Du, om man skulle gå lite mer på det personliga planet då? Vi hoppar lite här. Vad är det som har varit tuffa liksom, lärdomar eller motgångar där? För dig personligen, tänker jag då.
Ja, jag tror att... när jag jobbade på Intrum, den delen pratar vi inte om. Men jag jobbade ju som europeisk affärsutvecklingsdirektör på koncernen. Och där reste jag 3 dagar i veckan. Hade 3 småbarn. Och när jag var hemma så var jag med barnen. Jag arbetade sönder mitt äktenskap.
Just det.
Så det är väl, om jag ska prata om mina livsmisslyckanden, så tror jag den toppar.
Där jobbet blev liksom, tog för mycket tid och tog över handen helt enkelt.
Ja, alltså innan jag fick barn. Jag är väldigt glad att jag har barn, för annars hade jag nog jobbat igen. Jag kan jobba hur mycket som helst. Jag har ingen sån begränsning. Alltså jag blir så engagerad i det jag gör och så motiverad för det jag gör, så jag kan jobba mycket. Och barnen kom ju in som en möjlighet att liksom faktiskt fokusera på något annat. Men då blev det ju så att jag fokuserar på jobbet och jag fokuserar på barnen. Min relation, den försvann ju helt ur fokus. Det var ju inte. Alltså det var ju bara en väg där. Och det blir ju ofta så i skilsmässan. Det blir ju ett långsamt farväl. Vi var ju väldigt unga och när vi blev tillsammans. Och det är nog en av de... Min stora livskris, tror jag.
Men du fann ny kärlek.
Jag fann ny kärlek.
Och nu är det så här en jättefamilj, har jag förstått.
Ja, det var väl inte heller den... vad ska man säga? Det var väl inte den rätte, men det var det ju på andra sätt. Men han hade ju då 4 barn. Och jag hade 3 barn.
Och
av det...
Men det är tur att du har många syskon. Så du var... van vid den här stora familjen.
Ja, för mig var det ju liksom, jaha, nu är det så här. Dessutom har jag ju också ett väldigt stort familjebegrepp. Min pappa som jag pratade om tidigare, han hade ju ett väldigt stort han var väldigt engagerad i Röda Korset, tog hand om flyktingar, så hemma hos honom så bodde det ju oftast någon annan familj eller någon annan som faktiskt till och med gömda flyktingar. Nu har ju min pappa har gått bort, så att,
okay.
Så våra familjebegrepp har varit ganska flytande, får man väl säga.
Ja, det är alltid lite folk runt.
Ja, det är alltid lite folk. Det är alltid någon som ska räddas någonstans, hund eller barn eller flykting eller någon liksom.
Du ska ta hand om några, helt enkelt, verkar det som. Ja. Men så, hur många barn, då är det alltså 7? Nej, vad säger du nu?
Vi har ju då, han hade 4, jag hade 3 och vi är 1 gemensamt. Så det är 8 barn.
Ja, 1 gemensamt. 8 barn?
Mm. Och 2 hundar på
hur
det.
Hur gör man då när man är ute och åker? Får inte plats i en vanlig bil?
Nej,
nej, det går inte.
Nej, man får ha 2 bilar.
Mm.
Det är enda sättet. Och vi har ju alltid gjort, vi valde ju från början att inte ha barnen samtidigt.
Mm.
För det finns inte bandbredd för det. Utan vi hade liksom växlande. Ena helgen hans barn, andra helgen mina barn. Och så bytte vi däremellan.
Inte som många andra såna här, där man försöker få alla barn samtidigt så att man får så här fri vecka.
Nej, det körde inte vi med. Nej. Det går inte om man ska ha liksom, se barnen. Och de var ju tonåringar, hans tjejer. Så att, om de skulle få något utrymme så, så var det viktigt att...
Och hur gamla är barnen nu då? Vilket alltså, spann har vi?
Barnen är ju inte barn längre.
Jo, de är alltid barn.
Ja, de är ju det. Från 33 ner till 16.
Du måste ha haft ett gäng tonåringar ändå under samma period, kan man konstatera.
Absolut. Mm. Det var ju... De var ju 7 ett tag då, tills våran sista kom här... våran minsting. Men hon kom ju då in i en familj med 7 syskon, varav de flesta var tonåringar. Vi har ett ganska jämnt spann, så det är ungefär 4 år mellan allihopa.
Mm.
Så.
Men så här, bonusfamiljen, vad är det för lärdomar utifrån det då? Vad vill du skicka med utifrån det? Det har inte så mycket med Karriärpodden att göra, men det kanske har lite med ledarskap att göra ändå.
Nej, men just det tror jag.
Mm.
Att se var och en för vilka de är. Respektera deras, vad de kommer med. Inse att de har inte valt den här situationen. Den har liksom valt dem. Och ha respekt för det. Och sen också möta dem som individer. Och med deras för- och nackdelar såklart. Och framförallt prata väldigt mycket. Prata om det som upplevs. Och inte vara rädd och ducka för att det här är inte vad de vill.
Nej.
Så det, jag ser ju att jag har lärt mig otroligt mycket och jag lär mig fortfarande. Alltså det, vi har ju otroligt roliga samtal vid middagsbordet när vi kan samlas allihopa. Nu är det corona så nu samlas man ju inte så många. Men precis innan gjorde vi ju det. Jag skulle vinka av min dotter som skulle till Australien och plugga och då samlades vi ju allihopa. Och det är ju, alltså jag lär mig av mina barn.
Vad härligt. Stor familj och det låter ju som att du har hunnit med det parallellt då med det här, den här frågan ska man egentligen inte ställa. Men nu gör jag det ändå.
Ja, gör det.
Hur har du grejat det där?
Ja, jag tror inte jag har gjort, höll jag på att säga. Det är väl det som är svaret på den frågan. Som jag sa, jag skilde mig ju.
Men vad har du gjort annorlunda nu då? För då var ju det där en lärdom så att säga, att du inte skulle bli uppslukad av jobbet helt.
Och den upprepar jag ju om igen.
Okej.
När jag började på Bonnier och tidningarna, då sa ju min man, alltså det här är spännande, jag hade inte väntat mig att jag ska få tidningsproduktion i sovrummet. Jag har tillbringat nyårsaftnar på redaktionen. Alltså, ja, för att det är den typen av jobb man har. Alltså, det, tidningen ska ut. Webben ska vara uppe. Vilket jag då känner igen mig väldigt väl i SAS.
Mm.
Det är ju likadant. Flygen ska upp i luften. Så är det. Och är jag ansvarig för att vår tekniska leverans ska fungera, IT och digitala lösningar, ja, då ska det ske. 24/7, 365.
Så är det bara.
Så är det bara. Och det är föräldraskap också.
Ja, det är ju det. Och då tänker jag att den här frågan som jag alltid brukar skicka med ifrån min samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige, som de vill att jag ska ställa till alla mina gäster. Den handlar ju just om inkluderande ledarskap. Jag tänkte, det passar ju bra nu vi pratar om. Det är många som ska inkluderas. Men vad tycker du är så här, exempel på när... Det antingen är ett exempel på bra inkluderande ledarskap eller icke.
Bra inkluderande ledarskap, det är ju när man ser alla för deras, vilka de är och vad de tar med sig. Att lyfta människor och, så att deras egenskaper blir deras fördelar, det är ju ett inkluderande ledarskap. Också se när någon utesluts och inte tillåta det.
Mm.
När det börjar skapas en massa grupperingar och den här typen. Försöka se var och en, men i det inkluderande ledarskapet inte vara rädd för att utmana också.
Mm.
Människor har ju en förmåga ibland, tycker jag, att vilja liksom hamna i vi och dem.
Mm.
Och det där tycker jag som ledare att man hela tiden måste jobba med inkluderande, jobba bort ifrån. Så att i våra team som vi har nu på SAS, jag menar, det är alla möjliga nationaliteter.
Mm.
Alla möjliga bakgrunder. Det är mix mellan kvinnligt och manligt. Och numera behöver man ju inte vara så petig med att definiera det heller.
Nej. Precis. Det händer att vi glider in på det här med kvinnligt och manligt ledarskap också här.
Mm.
Men vad säger du om det?
Nej, jag tycker inte att det är så.
Nej.
Jag tycker inte att det finns kvinnligt och manligt ledarskap. Det finns olika typer av ledarskap. Och det tror jag det måste vara, för det måste vara autentiskt.
Mm.
Jag måste leda med den person jag är. Jag kan liksom inte låtsas vara någonting annat än det jag är. Däremot kan jag ju alltid utvecklas. Jag kan ju alltid bli bättre. Så jag tror att det är grunden i ledarskap. Och jag tror att det gör att man kan se kvinnliga chefer som kan vara extremt tuffa och hårda och liksom resultatdrivna och så, är inte alls mjuka och snälla och så. Men jag kan väl kanske uppleva att om en kvinna är så, då blir det oftast att hon är kall och hård och liksom driven. Om en man är så, är han stark, kraftfull liksom ledare. Så att det är nog mer hur vi möter de här olika ledaregenskaperna.
Ja, det finns ju forskning som verkligen har belagt det där, att det är så också.
Mm.
Så det är bra att vi belyser det och tänker på det varje gång. Det gäller ju både män och kvinnor att man så att säga reflekterar över hur man bedömer andra.
Mm, exakt, och sig själv. Man får ju börja med sig själv, exakt, som vanligt.
Och när man ska bedöma dig då som ledare, Charlotte, vad är det man ser då?
Jag tror ju att jag är modig som ledare.
Mm.
Jag har också förmågan att förflytta mig från den strategiska nivån till att faktiskt få det gjort. Och våga att vara ända ner på golvet, om du förstår vad jag menar. Ända ut till dem som faktiskt ska göra det här också och se, funkar det här? Alltså, går det här att genomföra på riktigt? Och om det inte går, gå hem och gör om, gör rätt. Och så, men hela tiden ha fokus på riktningen.
Mm.
Vart ska vi, vad är det vi ska åstadkomma? Och göra det metodiskt. Jag är ju lite av en strukturmänniska. Och hela tiden, det som jag har lärt mig av 8 barn, är att lägga steget före. Hela tiden.
Mm.
Jag skjuter inte upp saker. Går det att göra dem idag, så gör de idag.
Mm.
För imorgon vet jag inte om det finns tid.
Så en doer kan man också säga att du är.
Det är jag verkligen.
Mm, vad härligt. Du har ju jobbat då i ledningsgrupper där du väl mellanåt har varit ensam kvinna och så.
Ja, absolut.
Hur reflekterar du kring det här med jämställdhet och att vara kvinnlig ledare? Utifrån, jag tänker på när MeToo kom. Har du några tankar kring det?
Ja, det är ett känsligt område för mig. Sådär som man, alltså jag blir berörd när du ställer frågan, för att jag växte upp i då en ganska machokultur som faktiskt det ofta är ett brukssamhälle, så det var ganska normaliserat för mig redan när jag klev ut i arbetslivet, vilket gjorde att jag var ju helt van vid att det var sexuella anspelningar. Jag var ju ung kvinna, och när jag reste internationellt blev ju alltid sedd som sekreteraren. Jag lärde mig ju snabbt att jag måste ha ett visitkort med titeln, för annars är det ingen som lyssnar på mig. Det var tufft det där. Och mitt problem med det idag när jag ser MeToo är att jag har ju varit en del av den där normaliserande strukturen.
Mm.
Alltså jag ser ju min egen del i det. För jag har ju suttit med unga tjejer och sagt till dem, då innan MeToo, får jag ursäkta mig med, att det här måste du lära att hantera. Du måste lära dig att hantera att det kommer sexuella anspelningar. Du måste lära dig att hantera att inte hamna ensam i ett rum med de här. Alltså, det är helt galet att jag har suttit och förklarat för dem hur de ska göra.
Hur de ska smita undan, liksom, istället för att bara...
Ja, absolut. Ja.
Men jag känner igen det här, Charlotte. Och det var ju ett uppvaknande för oss med MeToo ändå, för alla. Och helt plötsligt kom man på saker som man inte kanske hade tagit upp till ytan.
Nej.
Både det som har hänt, men också hur vi som sagt var bemötte det.
Och första gången jag insåg att det inte var okej, då var det faktiskt en manlig chef som reagerade. Vi var på ett möte, vi hade rest in, vi var ute och reste väldigt mycket. Vi hade rest in, vi hade ett möte och han som då var vd där vi var, han satt hela tiden och anspelade på att jag skulle följa med honom hem efteråt. Att vi skulle,
ja, den här var det en kund typ eller något sånt?
Ja, det var en dotterbolags vd. Så att han satt hela tiden och anspelade på att jag skulle följa med honom hem, att vi skulle lösa frågan sen, han och jag. När min då manliga chef bara, nej, det här är inte okej. Du behandlar inte en kollega så här. Hon är här för att göra ett jobb, hon är inte här för att lyssna på liksom, dig. Och de här kommentarerna, det förtjänar hon inte. Och det var första gången jag bara, ja, det här var ju också länge sedan, men liksom, okej, det här är inte normalt.
Nej, men gud vad bra. Att han gjorde det, och att du också ser det nu, och kan lyfta fram det.
Ja, nej, så det var avgörande.
För det är ju så här, när vi ser det hända, liksom, att inte godkänna tystnadskulturen, utan verkligen slå näven i bordet.
Ja.
Som han gjorde där. Va?
Ja.
Ja, man blir lite så här, det var länge sedan jag pratade om MeToo nu i podden. Det är bra att göra det lite då, så att man kommer ihåg det och ja, bli påmind om att vi ska fortsätta och vara så där vaksamma.
Och jag tycker de här unga tjejerna nu, de är mycket, mycket bättre än vad jag var. Alltså mycket modigare, mycket liksom icke-accepterande runt det här. Så att jag tycker jag lär mig av dem.
Men du, Charlotte, nu då, på SAS när du klev in där för ett år sedan. Hur har det varit på riktigt? För det känns ju som på något sätt att det här med transformation och förändring, det har ju genomsyrat din resa. Och här blev det ju på något sätt, vad hände?
Ja, jag har ju jobbat i krisbransch som sagt. Jag menar, vi pratade om att det blir färre och färre läsare i tidningarna konstant. Man ser människor titta mindre och mindre på linjär tv. Alltså det var ju, och Postnord, jag menar, färre brev, det är ju ett faktum. Men alltså, vi pratar om...
Och nu är det färre flyg.
Ja, men alltså, det går ju inte att jämföra de här två sakerna. Nej. Här pratar vi om att vi på Postnord, man tappar 50% av brevintäkten på 10 år kanske. Här pratar vi om att vi tappar 95% av intäkterna på en månad. Smack! Det finns inget företag i världen som är beredd på det.
Nej.
Och det här tycker jag är så spännande. Vi har så mycket strategier, riskplaner i våra, där man jobbar i stora bolag och i koncernledningar och styrelser och som jag gör. Men vem planerade för det här?
Nej, jag menar, SAS har ju varit med om alla, hela flygreseindustrin har ju varit med om strejker och
absolut,
vulkanutbrott och allt möjligt som har styrt om verksamheten. Men det här hade ju som sagt var ingen kunnat förutse.
Och då är jag otroligt imponerad av Rickard. Som då såg det här på en gång och direkt ställde om till krisledande koncernledning som verkligen
hur funkar
gick in.
Det då?
Ja, men det funkar otroligt bra.
Vad gör ni då? Sitter ni liksom i ovala rummet då?
Nej, det är det vi absolut inte gör. Nej. Utan snarare så har vi ju vi har ju pratat med varandra varenda dag, 365 dagar nu då, med andra ord. Och följt upp vad som händer. För det ändrades ju så snabbt. Alltså restriktionerna började ju där i mars och sen har det ju ändrats. Det har gått upp, det har gått ner. Det har varit mängder med förändringar som har skett. Hela SAS måste ju ställa om. Inte bara för corona och hantera en 95% i nedgång. Nu 85 tror jag det var här i februari. Jämfört med föregående år. i passagerare då. Vi måste ju dessutom hantera övertaligheter. Mm. Vi måste också förbereda oss på att komma tillbaks till en annan typ av marknad.
Mm.
Alltså digitaliseringen har ju slagit igenom på riktigt nu. Det är ju högst troligt att företagen inte kommer att flyga som de gjorde innan corona. Så när jag pratar med mina människor och när vi pratar i koncernen, då pratar vi ju inte om som att vi skulle komma tillbaka till det som var. Utan vi kommer komma in i en ny verklighet. Och den måste vi ju komma in i starkare.
Mm.
Så vi måste ju inte bara hantera krisen, utan vi måste ju också använda krisen till att säkerställa att SAS har en konkurrensfördel när vi kommer tillbaks.
Men du, nu ska vi ju börja och wrappa upp här. Mm. Och då undrar man ju, hur ska man göra det med din långa, härliga karriär och alla lärdomar som vi inte har hunnit prata om såklart. Mm. Men vad är det för viktiga grejer som du känner att, om man hade liksom mött Charlotte 21, 22 år?
Mm. Vad skulle du säga?
Vad skulle du säga till dig själv då?
Ha inte så bråttom. Det är ett långt lopp där. Det finns att behålla modet, att våga kliva av som jag gjorde då. Jag har ju klivit in i helt nya branscher, jag har bytt roller, jag har gått från försäljning till teknik och tillbaks igen. Att det där berikar. Kunskap är någonting som aldrig blir tungt att bära. Ta med. Ha det här liksom, tänk inte på misslyckande, tänk på det som lärande. Och det bygger ju liksom en möjlighet att vara bättre varje gång.
Mm.
Och sen så som vanligt så handlar det ju om att jobba med fakta. Inte så mycket åsikter eller gissningar. Utan ha fakta som grund, ha kunskapen som grund. Men se människorna. Det är människorna som gör utvecklingen, inte tekniken. Tekniken skapar nya beteenden och i den går det att göra affärer.
Mm.
Mm. Så det har väl hela tiden varit genomgående för mig.
Det är det du har använt i alla dina uppdrag här nu. Och
ja, det har det varit. Så. Men det är människorna det handlar om.
Det är människorna.
Mm.
Tack snälla Charlotte för att du har varit med här.
Jätteroligt att vara här. Tack.
Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Charlotte Svensson. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss i alla sociala kanaler och prenumerera på podden så du inte missar när det kommer ett nytt avsnitt. Och jag är så glad att kunna berätta att vi nu har öppnat upp ansökan till höstens programstart av Women for Leaders Premium Leadership Program. Gå in och läs mer på womenforleaders.com om du är nyfiken. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.